Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. Att vara en hållbar organisation där medarbetarna trivs, utvecklas, är engagerade och friska är nog något som alla inom HR vill skapa. Nu kommer en ny lagstiftning som ska hjälpa organisationer att fokusera på hållbarhet. Och det är EU:s hållbarhetsrapporteringsdirektiv. På engelska Corporate Sustainability Reporting Directive som förkortas CSRD. I det här arbetet har HR en oerhört viktig roll och möjlighet. När det gäller den hållbara insidan av organisationen. Det är styrelsen som har ansvaret för hela rapporteringen, men kommer så snart det gäller frågor om medarbetarna vända sig till dig som HR-chef. Och då be om information och data kring hur processerna fungerar och data som visar på hur hållbart ni som organisation arbetar och hur detta förändras över tid. För att kunna svara upp till kraven på rapportering är det nödvändigt att ha ett HR-system på plats och enkla rutiner för att kunna hämta ut den data som behövs. Idag får ni lyssna på en sponsrad podd från Catalyst One med Johanna Leander som är HR-expert och lösningskonsult och Peter Lodin som är Customer Onboarding Lead och som dessutom har specialiserat sig i vad hållbarhetsrapporteringen innebär för Catalyst Ones kunder. Catalyst One har tidigt sett hur viktigt ett modernt HR-system är för att kunna uppfylla rapporteringskraven. Vi diskuterar hållbarhetsrapporteringens alla aspekter, från värdet för medarbetarna, värdet för organisationen, syftet med rapporteringen, hur man kan använda det som hävstång för en investering i ett bra HR-systemstöd och hur HR själva kan förbereda sig. En intressant aspekt är att man nu behöver rapportera information relaterad till alla sina medarbetare, även de som inte är anställda. Välkomna till HR-digitaliseringspodden. Tack!
Tack så mycket.
Ja, nu ska vi ju prata hållbarhet idag och HRs väldigt viktiga roll på hållbarhetsområdet och hållbarhetsarbetet. Oftast när man pratar hållbarhet så pratar man mycket mer om miljö, energi, råvaror och sånt där. Men egentligen så har ju HR och medarbetarna och hur vi mår på insidan av företag väldigt stor påverkan på det här hållbarhetsarbetet. Och speciellt när man tänker på att tjänsteföretag, det har vi väldigt många av i Sverige. Men inte bara i Sverige, i Europa. Och det är ungefär 65% av alla företag i Sverige som är tjänsteföretag. Så det här har blivit ett väldigt aktuellt tema. Att prata just hållbarhet, hållbarhetsrapportering och det vi kallar för CSRD. Och ni är ju experterna här så ni ska få berätta lite grann varför är det så. Och jag har sett att det inte är så många som fokuserar på det här området, men det gör ni på Catalyst One. Men vi ska börja med lite presentationer. Så, Johanna. Mm?
Jag heter Johanna Leander och sitter på Catalyst One sedan 2 år tillbaka som lösningskonsult och HR-expert i försäljningsteamet på Catalyst One i Sverige. Och jag träffar ju dagligen både HR-chefer och andra HR-personer som är på jakt efter ett systemstöd för medarbetardata och stöd för HR-processer egentligen. Och jag själv har ju en bakgrund inom HR, både från operativa roller som HR-BP och liknande, men också mer strategiska roller. Och har jobbat både inom statlig verksamhet och privata bolag, både mindre och större. Och jag har ju min tidigare erfarenhet liksom saknat ett sammanhållet system för HR-data och masterdata just för att få den här sammanhållna möjligheten till liksom data och analys. Precis den verkligheten som många av våra potentiella kunder som vi har dialog med sitter med just idag.
Så hur kommer det sig att du bytte till Catalyst One då?
Nej, men jag var sugen på att göra någonting helt annat, men utan att tappa HR-spåret. Jag tycker HR är jättekul och det är jättebrett. Och jag har verkligen gillat den här dagliga stöttningen av framförallt chefer och hjälpa dem att lyfta verksamhet och lyfta medarbetare. Men jag ville testa på någonting annat, men fortfarande då hålla i HR-delen. Så att nu får jag liksom dra nytta av min HR-kompetens från alla HR-processer jag varit involverad i och guida potentiellt nya kunder då som är på jakt efter systemstöd. Så att det är jättekul att få sitta på en annan sida.
Precis, jag håller med. Jag har varit på många sidor. Och välkommen Peter.
Tack så mycket. Peter Lodin heter jag. Min roll på Catalyst One är Customer Onboarding Solution Lead. Vad det innebär egentligen att jag jobbar med vår onboarding-organisation eller vår implementationsorganisation med processer, strukturkapital och andra delar runt den delen av bolaget. Innan dess var jag implementationskonsult och har varit Catalyst One i 5 år ungefär. Och innan dess applikationskonsult, managementkonsult, men alltid ett ben i HR och ett ben inom IT-delen eller tech-delen eller vad vi kallar det för.
Så hela tiden HR och tech?
Ja.
Hur länge då?
I stort sett. Sen 2008 började jag jobba med första HR-system, on-prem då, men IFS vill jag minnas att det var, började med deras HR-modul. Och sen diverse system och på olika sidor, både på kundsida och konsultsida. Mm. Och det senaste jag suttit med nu, det är mycket runt just CSRD som du nämnde. Och den hållbarhetslagstiftningen, eller hållbarhetsdirektiven som kommer från EU. Och lite se hur vi kan hantera eller arbeta med det i vår applikation. Eller hur våra kunder kan arbeta med den rapporteringen i vår applikation.
Mm. Men vi börjar väl med lite grann, vad är en hållbar organisation egentligen? Vad har ni för syn på Catalyst One och ni som personligen då? Vad är en hållbar organisation?
Men vårt system ska ju vara en möjliggörare för att skapa engagerande arbetsplatser med medarbetarengagemang. Man ska hitta information om sig själv och sin anställning som medarbetare. Uppmuntras till att utveckla sig, ta karriärsteg och så vidare. Så att hela vår lösning bygger ju dels en möjliggörare för att kunna jobba mer med engagemang, både bland personalen, alltså vanliga medarbetare, men också som ett stöd för chefer och HR för att kunna få en samlad bild över processer och data och analys. Och det är lite det som är min erfarenhet sen innan. Man har ett fragmenterat systemlandskap. Ofta så har man ju i alla fall i Sverige ett lönesystem. Man har ett system för rekrytering och så kanske man har ett verktyg för att mäta medarbetarengagemang eller nöjdhet. Men de här lirar inte riktigt och pratar inte riktigt med varandra. Så att det är väl det att kunna få koll, en bredare bild av organisationen och medarbetarna. Som jag tycker är viktigt när man pratar en hållbar organisation.
En hållbar organisation då säger du att det är kopplat till engagemang egentligen då. Är det så man mäter om organisationen är hållbar?
Det är ett sätt att mäta engagemang. Men det är också att jobba med en transparens kring mål och värdegrund. Är det verkligen så att vi lever våra värderingar? Kan vi mäta måluppfyllnad? Är det en transparent målsättning som liksom sätts uppe i toppen och sen trattas ner till medarbetarna? Men det kan ju också vara en sån sak som att man får en karriärutveckling och man har den dialogen och möjlighet att utvecklas och lära nytt på jobbet som också bidrar till en hållbar organisation som är lite mer förutseende kring personalomsättning, kompetensutveckling och så vidare.
Så det är ju väldigt, väldigt brett det här området. För jag tänker också att varje individ i organisationen ska vara hållbar. Plus att organisationen som helhet ska vara hållbar på lönsamhetssidan. För annars kan du ju inte heller vara hållbar. Det finns många olika aspekter. Vad har du för syn, Peter?
Pratar man mer generellt så har vi, det är väldigt mycket antingen makroperspektivet på generellt klimatförändringar och så vidare. Och sen mikroperspektivet, att jag går och pantar burkar eller källsorterar eller vad jag gör. Sen kanske man missar det här där lite mitt emellan, där när vi pratar hållbarhet, jag ser väl det som stabilitet över tid. Bara för att ta en analogi till vad hållbarhet faktiskt är. Och lite applicera det på organisationskontexten. Ja, men det är ju att ha struktur, ha förutsägbarhet som kanske för typ en startup eller liknande. Nej, det fokuserar man inte på. Det är inte, där gör alla lite vad man, ja, vad man behöver för tillfället. Ganska mycket ad hoc. Och det är ju så det behöver vara i början, entreprenöriellt eller entreprenörskapsmässigt. Men sen att för det senare så mognar man, och man behöver så att säga mogna in i då ett hållbart arbetssätt. Och det är precis som jag var inne på med liksom medarbetare och engagemang, men även bara struktur på processer, struktur på data. Säkerställa att man kanske jobbar enhetligt mellan legala bolag, över länder, för det skapar förutsägbarhet, det skapar trygghet hos så att säga de för HR då, slutanvändare eller för HR så att säga individerna de arbetar med i organisationen, chefer och medarbetare framförallt. Som är sån där, som man, ja, man pratar hållbarhet, svårt och kanske direkt applicera det, men jag tycker det finns väldigt mycket man kan applicera inom arbetslivet där också. Mm. Just att ja, det här ska funka över tid och det ska fungera bra över tid. Självklart utvecklas, men till det bättre.
Så ska vi gå in lite på, först kanske lite praktiskt, så att de som lyssnar förstår vad det är vi pratar om, det här med hållbarhetsredovisningen som kommer. Så kan vi prata lite mer om värdet av varför man ska jobba med det här efter det. För att jag tror att när jag träffar HR i alla fall, och det gör ju ni hela tiden, så blir det lite så här, nej men det har inte riktigt med oss att göra. Så det kan vara bra att liksom, ja, beskriva, är det här för någonting som kommer nu? Och, hur, och dessutom, hur kommer det sig att ni har plockat upp det här och börjat prata om det? För det är inte så många som har gjort.
Mm. Nej men CSRD då, som klubbades igenom här för ett år sedan ungefär, början 2023, kommer ju i sin tur från EUs Green Deal, som i sin tur kommer från Parisavtalet. Det är ju från början väldigt mycket runt klimat och de delarna, med att man har utökat hållbarhetsperspektivet. Det är inte bara hållbart från ett miljöperspektiv, men hållbart från ett samhällsperspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Och det här samhällsperspektivet, eller det sociala perspektivet, där är ju då den egna arbetskraften en del av det, som har i högsta grad en påverkan på HR och vad de behöver tillhandahålla eller uppfylla i direktivet. Och det är ju då in till koncernrapporteringen, verksamhetsberättelsen ska ju det här redovisas. Och det kommer ju mer och mer, det är inte alla bolag som påverkas idag, men i slutändan kommer de flesta bolag, och som vi ser det, de flesta av våra kunder påverkas av det här.
Mm.
Så vår tanke är ju att vi vill ligga och vara en thought leader, eller i alla fall ha koll på området och kunna liksom rådge och hjälpa våra kunder med den rapportering och vad det innebär.
Mm.
Och precis som säger, det är många som inte tänker, ja men det där miljöperspektivet, det berör inte oss, mm. men då kanske man inte har sett hela bilden eller sett vad faktiskt som ligger där.
Mm.
Och speciellt då ESRS, som är då rapporteringsstandarden kopplat till CSRD. Och där området Asset, Own Workforce, som är det primära vi har tittat på, för det är det som primärt rör både anställda och till viss del icke-anställda, det vill säga konsulter med mera. Mm. Vilket också är ett intressant perspektiv.
Ja, för plötsligt ska man ha koll på både sina egna anställda och de andra som arbetar i bolaget. Om man tänker då, vad är syftet med den här rapporteringen från början? Kan ni beskriva det?
Nej, men det är ju ett hållbar jord såväl som ett hållbart samhälle. För mycket av det tittar ju också upp och ner i värdekedjan. Alltså arbeta bort och så här, barnarbete, påverkan, negativa påverkan på alltså samhället där produkten används eller där produkten landar. Det är bara att titta på textil, alltså modeföretag och hur textiler hanteras och vad de landar i slutändan, både från miljöperspektiv men även påverkan på människor egentligen. Så jag tycker det är väl väldigt beundransvärt att man lyfter den blicken från bara miljö upp till liksom miljö och samhälle och ja, breddar begreppet hållbarhet helt enkelt. Mm.
Jag ser att Johanna sitter här och nickar febrilt och håller med. För jag tänker också att det här är en stor möjlighet för HR att få draghjälp av den här typen av lagstiftning och rapportering. Man kan se det som en ganska jobbig att man ska börja rapportera på saker som har hållbarhet. Men hur ser du på just den här delen, hur det kan påverka organisationen?
Men som det är nu och lite som du är inne på, Anna, det är inte så många inom HR som är på den här bollen än. Och det är nog för att det fortfarande ligger hos någon hållbarhetsansvarig, har med compliance eller finance att göra just nu. Men HR kommer att bli involverade och få en liten knack på dörren och få frågan, var är den här datan som vi behöver nu till den här rapporteringen? Och då kan det kanske bli lite svettigt om man inte har ett systemstöd för det. För ta ett sånt exempel, de flesta kunder som inte har ett HR-system idag, de har sin masterdata i ett lönesystem där man har data. Man kan få ut datan, kanske inte på ett enkelt och smidigt och snyggt sätt, men den finns där. Men ta ett sånt exempel då med konsulter till exempel, som inte finns upplagda i lönesystemet till exempel. Mm. Så att ha det på ett ställe just för att kunna ha koll på datan och kunna skapa rapporter som ska lämnas in eller skickas in eller vara en del av redovisningen som bolag gör. Jag tänker att det här är en möjlighet, och många HR-personer som jag träffar dagligen, de vill ju ha ett systemstöd. De vill gärna ha ett HR-system, men de kanske har lite svårt att motivera kostnaden för en ledningsgrupp eller för vd eller för CFO. Och det här skulle kunna vara en del i deras hävstång eller möjlighet att kunna få ett bra systemstöd med hjälp av CSRD-kraven.
Mm, mm. För det är ju det, jag tycker också det hänger väldigt väl ihop med digitaliseringen. Att både att man då får den här möjligheten att fokusera på hållbarheten i organisationen. Det kommer upp på agendan. Det kommer, när de knackar på dörren, då kommer det ha kommit upp i styrelse- och vd-rum, och framförallt hos CFO:n kommer det ju komma upp att ni behöver rapportera på de här hållbarhetsperspektiven. Men vilka områden är det då som berörs inom en organisation? Vad är det för typ av frågeställningar som då man i det här regelverket har tänkt att man behöver fokusera på som organisation för att bli den här hållbara? Har ni koll på det?
Ja, men om man tittar först utifrån HRs roller som du nämnde i början, det här med tjänsteorganisationerna. För visst, det kommer en jättestor påverkan på tillverkande organisationer som ligger mitt i ett lång värdekedja av produktion framför allt. Men tar vi tjänsteorganisationerna, det är inte så mycket produkter, det är inte så mycket underleverantörer, det är inte så mycket distributionskedjor längre ner i värdekedjan, utan då är det ju personalen som är där, som är liksom det humana struktur eller humana kapitalet man sitter på. Vilket gör ju då att, vad är fokus på vår produkt? Ja, men vår produkt är ju det våra anställda levererar i form av tjänster. Och då blir ju hela då det här runt faktiskt de egna anställda väldigt mycket av det fokusområdet. Och sen är det ju, tittar man på lagstiftningen vad den täcker, så är det ju väldigt mycket är ju utifrån policies, processer, det ska finnas strukturerat på plats. Har man policies som täcker ett antal områden, man behöver ju redovisa då om det täcker utifrån könsperspektiv, utifrån etniskt ursprung och så vidare och så vidare. Vilket oftast HR sitter på eller har ett ägandeskap över. Men hela grundtanken är ju att visa både att då för företagen, att visa att vi har det på plats. Och har man det inte, ja, då behöver man ju fortfarande visa det. Vilket gör ju då att förlängningen av det här, när det blir då publikt, vilket det blir i årsredovisningen. Och så som de säger med lagstiftningen också, eller regelverket, att visst, för investorer och annat är någonting att titta på, men även för folk som ska välja mellan arbetsgivare, att ha, ja, men veta den här arbetsgivaren, är det jämställda löner? Har man bra policies på plats? Har man en jämn könsfördelning i ledningsgrupp och så vidare? Alltså det ger ju en väldigt, så att säga, mycket bredare bild än vad man kanske får idag.
Ja, vad är det man rapporterar på idag? Ja, men de, alltså, bolag som inte täcks av den tidigare redovisningen, det är ju inte så mycket, det är ju könsbalansen i princip, hur många medarbetare vi har. Och nu plötsligt så ska vi diskutera, ja, men hur ser det ut på policies? För det handlar om hälsa, det handlar om utveckling, hur mycket satsar vi på kompetensutveckling? Vad har vi för mer andra som inte har funnits tidigare? Har ni några förslag eller exempel heter det?
Ja, det är ju några som är lite kontroversiella också där med till exempel. Nej, men det finns ju delar där som rör funktionsvariationer. Det är dock, där har de faktiskt gjort en disclaimer att det rör nationell lagstiftning huruvida man får ta in den informationen eller inte. Men sen såklart lönegap, de delarna som blir mycket tydligare. Och sen också demografi utifrån anställningsformer, frivilligt förvisso, men att rapportera också inom heltid- och deltidsarbetande. Det vill säga, det blir ju datapunkter man kanske är ganska van med i HR, men som man kanske inte är så van med när det kommer till rapportering eller publikrapportering.
Mm, mm. Så vad är värdet av att fokusera och bli då en hållbar organisation?
Ja, det första värdet kanske man ska säga att gör man det inte så ligger man rätt risigt till. Men
då blir det straffavgifter och grejer, eller?
Yes, det blir det. Men lyfter man blicken så slutprodukten eller ambitionen, det är ju att de som inte har jobbat bra mot jämställdhet, mot att mitigera genom policies olika så att säga, negativa effekter på bolaget, ja, men de blir ju silla tvungna. Annars så står de ju där med svarte petter, svart på vitt, att de behöver redovisa att nej, men vi har ingen policy för det här, eller det är inte en jämn könsfördelning vad den kan vara.
Mm.
Slutambitionen är ju ändå att det ska bli en bättre, mer hållbar, om vi kallar det för det, arbetsplats, men bättre villkor egentligen för inom det området då, för medarbetare, och säkerställa att sociala liksom, skyddsnät och så vidare finns. Om det inte finns lagstiftat så bör man ändå redovisa huruvida det finns eller inte i där man har sin verksamhet.
För jag tänker lite på hur GDPR, när det kom 2018, skapade ju det. Det var ett ganska sent uppvaknande även då från HR skulle jag väl säga. Det var ju inte så att man var först på bollen, och då var det också det här risken med straffavgifter om man inte hade ordning och reda. Och sen så ser man ju efteråt vilket värde det har givit oss som individer. Och likadant är det lite grann med den här lagstiftningen, att det gäller liksom att se förbi det här området. Men när kommer det att börja, när kommer man börja vara tvungen då? När träder det egentligen i kraft? Du sa att det är redan beslutat på Europanivå.
Det kommer stegvis ut, men de största bolagen, de kommer behöva redovisa redan för 2024 i verksamhetsåret 2025, eller redovisa 2025 för 2024. Och sen är det kriteriestyrt huruvida man kommer beröra sig eller inte, och det är tre parametrar, det är antal anställda, det är omsättning och det är tillgångar. Och med vissa då, man ska uppnå två av tre nivåer för att täckas av det här. Men sen kommer det stegvis rullas ut under tre år. Men mer eller mindre alla medelstora och stora bolag skulle jag säga kommer påverkas. Jag vill minnas något om 50 000 drygt bolag inom Europa som kommer påverkas av det här.
Men sen tänker jag att ni som leverantör, att man tittar ju också, för man vill ju få det här till ett hållbart samhälle. Och på det sättet genom att tvinga några som är störst. Men samtidigt så kräver de att de största organisationerna har kontroll på sina underleverantörer. Det betyder ju att ni också måste rapportera för, eller ha koll på era siffror för att kunna ge dem till era kunder. Eller är det så?
Ja, men det kan det absolut vara. Om man nu ser oss som en underleverantör eller en del av värdekedjan. Mm. Det kan ju vara lite olika beroende på vilken kund man har. Men det kommer ju ställa högre krav, och det kommer ju även få någon form av spridningseffekt också. Mm. För du kanske har en underleverantör i ett land utanför Europa. Men du kommer fortfarande behöva kräva in för att visa upp om det är högre upp i värdekedjan. Mm. Eller längre bak i värdekedjan. Att kunna visa där också. Så det får ju kanske följdeffekter utanför Europas gränser också.
När man då tittar på de här lite hårda faktorerna och sen går över på det lite mer mjuka, vad är egentligen värdet som organisationen får ut? Både alltså organisationen som helhet, affärsvärde, men det mänskliga värdet har vi börjat prata om lite grann. Men kan vi utveckla det lite mer? Vad får vi för värde av det här?
Nej, men det är ju lite som Peter har varit inne på. Det möjliggör ju en organisation där man har saker och ting på plats. Man jobbar på rätt sätt. Man har policies och rutiner för att hantera och motverka saker som diskriminering eller löneskillnader och så vidare. Så att det möjliggör ju att man får en arbetsplats och en organisation som har koll på läget. Som är en bra arbetsgivare helt enkelt. Dels för de som redan är i bolaget. Och lite som vi nämnde tidigare också. Det blir ju en möjlig employer branding aktivitet av det här, att visa upp både direkt och indirekt egentligen för blivande eller kommande medarbetare. Hur jobbar vi med det här? Vad har vi för löner? Vad har vi för policies? Det kan ju vara en möjlighet för många bolag att jobba med att attrahera nya talanger och resurser.
Och där har vi ju en stor utmaning, inte bara i Sverige utan i flera andra länder kring kompetensbristen. Så att kunna konkurrera i att vara en hållbar organisation, det är ju en otroligt intressant och viktig parameter.
Och där lön ju inte är allting. Det handlar inte om att tävla om att ge högst lön, för det är inte bara det som spelar roll, utan det är hela paketet som är intressant, framförallt för den lite yngre generationen som är ute på arbetsmarknaden och kommer komma ut på arbetsmarknaden. Så man behöver ju titta på drivfaktorer och sånt som engagerar och motiverar. Lön är såklart en del av det, men hur jobbar vi i övrigt med medarbetarerbjudandet?
Och nu har ju ni förvärvat ett nytt bolag alldeles häromdagen när vi spelar in det här, typ. Som handlar om att mäta och driva medarbetarengagemang. Kan du inte berätta lite om det?
Ja, det är jätteroligt. Det är Populum som nu har blivit en del av Catalyst One. Vi har samarbetat med Populum under flera års tid och haft ett partnerskap där vi har erbjudit deras funktionalitet med viss integration då till och från vårt system. Men de nu är en del av oss på Catalyst One, och det är jätteroligt. Det är ju en viktig faktor att kunna mäta engagemang och också mäta mer frekvent i form av pulsundersökningar och se trender över tid. Och gå ifrån lite grann det här årliga medarbetarundersökning med många frågor, och istället, man kan göra det också, men att man istället man tar pulsen på organisationen för att kunna följa trendutveckling och sätta in åtgärder där det behövs. Då.
Jättespännande. Jag tror att man ser ju hur många olika bolag utvecklas, och om ni nu har det här fokuset på hållbarheten så är det ju nästan en nödvändig komponent för er. För att om man pratar om, gå tillbaka till vad är ju då en hållbar organisation, hur kan man mäta om man är det? Då hänger det ju väldigt tätt ihop med det här, vad man får för resultat i sina engagemangsindex. Sen kan ju jag lägga till, när jag tittar på det här med just att vara en hållbar organisation och hur det kan bidra i organisationen, så ser man ju direkt koppling mellan engagemangsindex. Höga index skapar också högre lönsamhet i bolagen. Så det finns väldigt många olika undersökningar som visar på det här. Och tidigare har man kanske bara sett att det har med, vad folk tycker, men det här handlar ju om hållbarhet. Så då blir det ju en över tid hållbar organisation som människor vill arbeta på. Ja, då är det klart att man investerar av sitt eget engagemang, och då blir man mer positiv till att lyckas med organisationen. Jag bara funderar på vilka fler andra saker som har dykt upp. Jo, kundnöjdhet. Så just den går ju också upp när man tittar på att man har höga siffror på engagemang och därmed hållbarhet. Och även innovationsgraden i sådana organisationer. Och så det här med attraktionskraften förstås. Men hur går man praktiskt vidare? Vad får ni för frågor från organisationer, och hur jobbar de praktiskt med det här nu?
Det är en jättebra fråga. Vi får väldigt få frågor.
Än så länge.
Och det gäller egentligen både potentiella nya kunder som vi kommer i kontakt med, men också befintliga kunder. Och det har väl lite att göra med att HR har inte det största ansvaret just nu. Det är så pass nytt, och HR är heller inte den största delen om man tittar på hela CSRD-paketet. Vi får lite frågor just kring hur vårt system kan hantera CSRD-rapportering, men inte så mycket mer än så. Vissa har det på agendan, men kanske inte riktigt förstår innebörden och vad de egentligen vill få ut av det.
Men jag tycker det är lite snarlikt mot GDPR när det kom. Mm. För då var stöttan i GDPR kunde vara ett krav. Och sen var det stopp där. Det var inte så mycket mer så. Sen kanske man inte har sett vad som egentligen ligger bakom. Att det är väldigt mycket mer som ligger bakom. Och nu blir det ju, till skillnad mot GDPR, där kanske många också tog... Vi tar det när det kommer, får vi en audit, då ser vi till att liksom skapa oss en bra bild. Lite den mentaliteten ibland, eller var i alla fall då. Nu blir det ju lite mer svart på vitt. Det kommer ju faktiskt in, det behöver komma in. Så det gör ju att det borde vara ännu mer tydligt och det borde vara mer fokus på det.
Mm.
Och sen se också med vilka delar och på vilket sätt... Väldigt mycket där är ju, visst det är mycket rapportering och kvantitativa siffror, men väldigt mycket också är ju kvalitativt, alltså förklara,
förklara
beskriva.
Hur ni gör det här, eller?
Ja, och där, visst, HR-stäm kan vara en indirekt sätt, hur förmedlar ni policies? Ja, men det kan vara en del av en onboardingprocess eller en del av ett medarbetssamtal eller sådana delar. Men det blir mer indirekt information in till den rapporteringen. Som kan stötta den här beskrivningen då.
Mm.
Men jag tror att vi bör nog se mer av det. Eller vi hoppas i alla fall det. För som vi har varit inne på. Det är ju i slutändan någonting väldigt bra. Så det borde vara något som ligger för ett rent allmän intresse. Att få upp det här. Och göra bra rapportering. Och kanske rannsaka sig själv också. Som organisation. Varför ligger vi dåligt på vissa, eller det här, oj, det här var inte så trevliga siffror att skriva in. Vi måste skriva in det, men här vill vi verkligen fila på det. För att kanske visa trenden också, att man jobbar mot det bättre.
Jag tänker lite grann att man kanske måste bli en bättre historieberättare inom HR. Databaserad historieberättare. Vi vet ju att vi i Sverige inte använder vår data speciellt mycket vad det gäller people data, helt enkelt. Och att man är inte så van att prata i de termerna. Så det är kanske det man ska ta som första steg, även om man inte behöver rapportera på just den här redovisningen att inte kraven kommer. Så är det ju att få grepp om sin data och beskriva hur det faktiskt ser ut. Börja beskriva det. Vad tänker ni där? Har jag rätt?
Ja, generellt eller historiskt är väl HR väldigt rädda för KPI:er allmänt eller liksom nyckeltal följas upp. Mm. Eller för den delen vår, eller framförallt Johannas situation när man ska upphandla ett system. Mm. Att bygga ett business case runt det, vad kommer vi spara, varför bör vi göra det här? Är väl generellt kanske inte det som HR-avdelningen har varit bäst på. Men där vi ser att det faktiskt går väldigt bra för HR-avdelningen, det är ju de som kan... faktiskt kvantifiera. Mm. Något som man kanske är lite rädd för att kvantifiera. Men att man visar på det, man visar på värde och man kan visa i liksom hårda siffror på värde också. För i syn och sist så är det ju faktiskt mycket det som kommer styra om en verksamhet går eller om man vill göra en investering eller om man vill så att säga ta en investering. Att vad får vi igen och när får vi igen det?
Mm. Och ser ni någon bransch eller någon typ av organisation där man är bättre på att göra det här eller någonting sånt?
Nej, det är svårt att se någon sån trend. Det är lite beroende på vad det sitter för folk, alltså personer egentligen på HR. Både som i HR-chefsrollen men också i övriga i bolaget. Nej, jag kan inte säga att jag kan se någon sån tydlig trend. Men det är precis som Peter säger, jag tror att HR behöver... utveckla sig att kunna tänka mer och prata mer affärsvärde, return of investment på investeringar och varför man gör saker och ting och också börja mäta saker på ett annat sätt som man inte riktigt är van vid att göra. Man är van att prata lite mer kring kvalitet och processer men inte går riktigt gå in på de lite mer jämförande talen och analyserna. Och det är bara som ett sånt exempel. Jag hade kundmöte här för några veckor sedan med en HR-chef som sa att nu ska jag upp till styrelsen och redovisa siffror här. Jag har lite ont i magen för jag är lite osäker på om de här siffrorna verkligen stämmer. Och hon hade då inte ett HR-system i grunden för att kunna ta ut relevant data. Och har man inte ett systemstöd för att kunna ha data och kunna göra analyser och följa progress i processer och så vidare, då kan det vara svårt att gå fram och säga att det är på det här sättet. För att man är osäker på datakällan.
För då blir det ju massa tolkningar kring den här, de som rapporterar in. För då måste man ju begära in det på något sätt. Och då blir det ju en tolkning i varje läge. Det finns inte en tydligt system som styr och beskriver hur du ska samla in din data.
Samtidigt finns det ju mycket att titta på. Den kvantifierbara hur du faktiskt kan göra det. Och vi ser ju exempel också där man gör väldigt bra analyser runt. Om man räknar på att ja, vi kommer för chefer spara si och så många liksom, timmar, minuter, timmar i månaden. Och får si och så liksom, lägger ihop hela. Men ska man se långsiktigt apropå då, tillbaka till hållbarhet. Ja, men vill man hållbar HR-organisation över tid. Då behöver du ha en HR-organisation som kan så att säga motivera sin existens in till den övriga organisationen. Och ett väldigt tydligt sätt att göra det är ju att kvantifiera det man gör och faktiskt visa på vilket värde det ger.
Mm. Och jag tänker det går lite hand i hand också med att HR ska vara en hållbar organisation som orkar med. De har ett stort område med mycket olika typer av fokus. Men vi får inte glömma bort alla chefer och ledare i organisationer som också har det här tunga ansvaret gällande sin personal. Med allt ifrån arbetsmiljö till att sätta löner, till att hålla koll på medarbetarna, se till att de utvecklas och så vidare. Så hur kan man också få en hållbar organisation för HR men också för chefer så att de orkar vara chefer som kan motivera och ta hand om sin personal. Det kommer också vara jätteviktigt.
Mm, mm. Så en förhoppning att vi får väldigt mycket mer hållbara organisationer med det här verktyget som är själva regleringen. Men också då att man behöver ha sitt HR-system för att kunna ta in information och rapportera på den. Men jag tänker, nu kanske jag summerar det här. Ni har säkert andra råd ni vill skicka med till de som lyssnar.
Nej, men tänka på det att har vi koll på all data? Finns den på plats? Är den strukturerad? Dels där som vi var inne på tidigare, medarbetare versus då konsulter eller andra personer som utför arbetsuppgifter likt en medarbetare. Det är de som ska vara del av rapporteringen. Där är det ju, har man koll på det? Och vad är det, om man inte har det, vad är arbetsinsatsen för att ta fram den här datan? För den ska fram varje år. Den ska jämföras med tidigare år. För ser man att det där är liksom en 4 månaders aktivitet att ta in kvalitetssäkra och göra, ja, men då har man ett ganska bra business case för att ha en systemstöd för det bakom. Och sen också allt annat som vi varit inne på med att är det i dagens läge aktuellt att inte ha någon form av systemstöd, bara förväntan det här med att signera ett avtal elektroniskt eller med BankID. Det tror jag de flesta ser som helt naturligt idag. Och ligger man efter där, det börjar skickas och flyga papperskopior här och var och man kanske kan faxa in, gud förbjuder.
Som ingen har längre.
Nej, exakt.
Fotografera då kanske.
Ja, men det blir lite sådana abrovinkar. Men det kommer ju tillbaka på det här att också vara liksom attraktiv arbetsplats. Och man känner att ja, men det här är en arbetsplats i tiden också som följer liksom, i alla fall de stora svängningarna när det kommer till digitaliseringen.
Johanna, har du något speciellt som du tänker på till dina gamla kollegor här?
Nej, men jag tänker att det här är ett ypperligt tillfälle för HR att läsa på och förstå. Och också förstå varför det är viktigt att göra det här. Det är inte bara ytterligare en sak man ska rapportera på. Utan lyfta blicken och förstå värdet av att göra det här. För att få en organisation som fungerar och som är förutsägbar. Med medarbetare som trivs som man också har möjlighet att locka nya blivande medarbetare.
Mm. Och ni har ju material också på er hemsida, eller hur? Så de länkarna ska vi lägga med här. Man kan läsa lite om det här. Men också förstås höra av sig till er om man vill diskutera vad ni kan hjälpa dem med i den här frågan.
Absolut. Mm.
Tack så mycket för att ni kom hit.
Tack.
Tack så mycket.
För att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HR Digi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats.
genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.